بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Det är återigen som alltid en ära att kunna komma så här och föreläsa, prata om islam. Det här är ju som sagt en serie som vi har hållit på nu under många föreläsningar där vi har talat om islam som religion. Och varför just islam är den sanna religionen. Den första föreläsningen som jag hade handlade om tron på Gud och hur muslimerna förklarar tron på Gud. Andra föreläsningen handlade om de invändningar som ateister har och varför de inte tror på Gud och hur man ska kunna besvara dem. Därefter så pratade jag om i den tredje föreläsningen om att Gud har ett syfte för oss på denna jord och anledning till att vi är här. Och hur vi ska veta vad denna anledningen är. Och det är genom Guds sändebud som kallades för profeter. Föreläsningen därefter handlade om den sista av dessa profeter som var profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Vem han var, vad han kallade till och alla de tecken som tydde på att han verkligen var en profet från Allah. Föreläsningen därefter så pratade jag om det största tecknet som han kom med. Och det var Koranen. Och vad den handlar om och vad den innehåller och hur den har bevarats än tills idag. Sen, så den sista föreläsningen som jag hade inför denna, den handlade om islams vackra sidor. Och hur mycket olika saker som tyder på att det här verkligen är en religion från Allah, från Gud. Det finns en rad olika saker som tyder på det. Många personer som lyssnar på de argument som muslimer kommer med och förklarar att det är verkligen en sann religion för Allah, särskilt om det är en utbildad muslim som pratar med dem, kan hålla med och säga att jag håller med, det låter logiskt och det låter även själsligt attraherande. Det är någonting som jag skulle kunna tänka mig att bli muslim. Men det kan finnas vissa hinder som hindrar dem från att ta steget till att just bli muslimer. Det kan finnas olika personliga anledningar att vissa personer känner att om de skulle bli muslimer så skulle det dra ner väldigt mycket på deras sociala status. Till exempel att de har viss makt eller de är chefer för någonting eller liknande. Så de känner att skulle jag bli muslim och ta det här steget så skulle det påverka min sociala status. Eller att vissa personer är rädda vad deras familjer eller omgivning skulle vara, säga. Och andra personer har andra anledningar. Men det har funnit efter samtal med många personer, även man ser vad folk skriver på internet och så, så är en av de hindren som folk har från att ta steget att bli muslimer eller ens läsa om islam mer, är att de har fått för sig att islam är en våldsam religion eller en hänsynslös religion eller att islam är en hård religion rent generellt. Och det här är någonting som man hör på många olika sätt i media. Ibland så försöker de få att framstå att den gud som muslimerna tror på är inte kärlekens gud som vissa kristna kan säga. Och att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var si eller så, att han var hård på olika sätt. Eller att islam som religion kallar till denna hårdhet. Eller att islam är en terroristreligion. Eller att muslimska män är hårda mot deras familjer eller deras fruar och så vidare. Gång på gång så hör man om olika tvivel som folk får gällande att islam skulle kunna vara en sann religion. Att man har uppfattat på något sätt att islam är en hård religion. Och anledningen till det här kan dels vara att tyvärr vissa muslimer har målat upp den här bilden av islam själva. Genom att bete sig på ett dåligt sätt. Så som vi känner till att det finns terroristorganisationer som gör terrorhandlingar och attackerar civila oskyldiga människor och dödar dem. Eller att det finns olika personer som praktiserar islam på ett oislamiskt sätt. De gör saker och ting som är oislamiska och beter sig på ett hänsynslöst eller brutalt sätt eller liknande. Utöver det så har det under en lång tid i västvärlden funnits en rädsla för muslimer. Allt sedan korstågen Så han försökt måla upp muslimerna som en brutal fiende. För att det ska kunna vara lättare att man ska kunna övertyga folk borta i Europa. Att man ska kunna gå med på de här korstågen och attackera muslimerna. Det är en hänsynslös, barbarisk fiende som man måste bli av med. Sen fortsatte det här under kolonialismen. Man försökte måla upp muslimerna som ociviliserade. De olika orientalisterna som skrev om islam som ociviliserade människor och hänsynslösa och brutala, så att man skulle rättfärdiga för sig själv att kolonisera de muslimska länderna. Så propagandan fortsatte i västvärlden på grund av dessa anledningar. Och sen i vår tid så har det spets på ännu mer när massmedia verkligen finns. I och med att man säger att vi startar krig mot terror. Och så har man kopplat islam med deras krig mot terror. Så att de behöver vara tvungna att måla upp islam som en terroristisk religion. Och än tills idag så kan man se hur de målar upp profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam som en terrorist. Om ni kanske kommer ihåg de här Muhammed-teckningarna som kom upp för ett antal år sedan. Så målade man upp profeten, eller vem de tillskrev att det skulle vara profeten sallallahu alaihi wasallam, med en turban som det var en bomb i. För att just man ständigt försöker fortsätta och svartmåla muslimerna och måla upp islam som religion som en hänsynslös eller barbarisk religion. Den gemensamma nämnaren, vare sig man har fått de här missuppfattningarna från muslimer själva eller att det har skett en propaganda mot muslimerna, så den gemensamma nämnaren är att de inte har kollat upp vad islam säger som religion. Vad är det egentligen islam säger om de här? Vad är det islam i sig kallar till? Utan man nöjer sig med att döma vad vissa muslimer har gjort. Och baserat på vad vissa muslimer har gjort kan man inte döma islam som religion, att det är en hänsynslös religion. I sådana fall skulle man kunna döma katolicismen att det är en pedofilreligion till exempel. För att det har ju förekommit att flera hundratals präster har gripits för pedofili. Men trots det så vore det inte schysst att säga att katolicismen är en pedofilreligion. För de säger att det här är förbjudet och de är emot det här. Även fast det finns vissa präster som är pedofiler. Och så vidare. Så den här föreläsningen kommer att handla om vad islam egentligen säger om hårdhet. Och att islam egentligen är barmhärtighetens religion. Först och främst så tänkte jag tala om den missuppfattning som särskilt många kristna har av hur muslimerna tror på Gud. Och att de försöker framställa att muslimernas tro på Gud, att de tror på en hänsynslös Gud eller liknande, och de säger att vi tror på kärlekens Gud och så vidare. För det första, när de pratar om det här så försöker de få det att framstå som att muslimerna har en egen Gud de tror på. Muslimerna tror inte att det finns olika gudar. Det finns bara en Gud. Så den som tror på en skapare tror på samma Gud som muslimerna. Om man tror att det är en skapare, så är det den guden som muslimerna tror på. Och vi muslimer tror inte att vi har rätt att prata om Gud och hur han är. Utan vi har endast rätt att göra det baserat på hur han har beskrivit sig själv i Koranen. Och hur profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam eller de andra profeterna beskrev honom. Och det är inte upp till oss muslimer att beskriva hur Gud är. Utan om vi vill veta hur Gud är, så måste vi gå tillbaka till hur han har beskrivit sig själv. Antingen i Koranen eller genom hans sändebud. Och om vi går tillbaka till hur Gud har beskrivit sig själv i Koranen. Och hur profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam har beskrivit Allah, hur beskrivit Gud. Så finner vi inte den här bilden så som de försöker måla upp. Koranen består av 114 kapitel. 113 av dessa kapitel börjar med Bismillahirrahmanirrahim. I Guds namn, den barmhärtige, den nåderike. 113 av 114 kapitel i Koranen börjar på detta sätt. Och i många, många verser så beskrivs Gud som den barmhärtige, den nåderike, el-wadud, den kärleksfulla, ar-ra'uf, den mycket förlåtande, eller den mycket barmhärtige, el-ghafur, den ständigt förlåtande, el-ghafar, också den förlåtande, och så vidare. Allah har beskrivit sig själv med dessa namn. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har beskrivit Allah som att han är mer barmhärtig för sina tjänare än vad en mamma är med sitt barn. Återigen så finner vi inte den bilden som folk försöker framställa muslimerna att de tror på, utan snarare tvärtom. Att bland de vanligaste namnen som Allah har beskrivit sig själv med är Ar-Rahman, Ar-Rahim. Den barmhärtige, den nåderike. Samtidigt, så vi som muslimer tror inte på det som kristna säger, att Gud bara är kärlek. Vissa kristna säger Gud är kärlek och ingenting mer än så. Det här har i sin tur lett många kristna till att bli ateister. De har kommit upp det som kallas för teodicé-problemet. De säger om Gud bara är kärlek, varför existerar det då så mycket ondska på jorden? Och kristna teologer har haft väldigt svårt att förklara det här. Vilket har lett många personer till att bli ateister. Vi som muslimer har väldigt enkelt att kunna förklara det här så kallade problemet. Vi som muslimer tror att Gud låter ondska ske på denna jord som en prövning för oss människor. Vem det är då som kommer att göra gott. Gud låter goda saker hända och Gud låter dåliga saker hända på jorden för att testa oss som människor hur vi reagerar. Om allting bara hade varit gott runt omkring oss, då hade inte något test skett. Utan alla hade bara varit goda mot varandra och man hade inte testats hur man skulle vara. Men när det finns motpoler, det finns ondska och det finns godhet, då testas verkligen människan och sätts på prövning hur man beter sig. Men trots det så är Allah, Gud, den barmhärtige för den som beter sig gott. Och Gud är samtidigt rättvis. Så den som är en förtryckare, den som gör någonting dåligt och beter sig dåligt, har rätt att dömas i enlighet för ens dåliga handlingar. Att vara barmhärtig mot allt och alla, även den som är en förtryckare, det är hos människor en svag egenskap. Till exempel man ser en massmördare, en person som har varit massmördare, och man säger det är lugnt, gör bara vad som du vill. Hos en människa skulle anses som någonting svagt. Till exempel Breivik, han som gick och dödade över 70 människor borta i Norge. När han gick och dödade de människorna, om man efter det skulle säga det är lugnt, vi förlåter dig, gör vad du vill, ingen problem. Hur hade man då sett på det norska rättssystemet? Man hade sett att det här är ett svagt rättssystem som inte lever upp till Allah, som inte lever upp till det de är ansvariga för. För rättvisa är en sak och barmhärtighet är en sak. Rättvisa ska vara på dess plats och barmhärtighet ska vara på dess plats. Så är det, fast ännu mer perfekt hos Gud, hos Allah. Den som är orättvis och beter sig dåligt ska bestraffas för det den har gjort enligt Guds rättvisa. Och den som har gjort gott och vänder sig till Gud med ånger kommer att uppnå Allahs barmhärtighet. Samma sak som jag tidigare nämnde, så har man en rad konstiga förutfattade meningar om profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ända sedan islams början så har de här missuppfattningarna uppstått i västvärlden. Att man har försökt svartmåla profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i rädsla för att islam ska spridas mer. För när islam började spridas så blev miljontals människor världen över muslimer. Och det här ansågs vara en fara borta i västvärlden i synnerhet. Så man försökte svartmåla profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Och när man ville skicka hundratusentals människor på korståg till den muslimska världen på 1000-talet och 1100-talet och 1200-talet, så återigen var man tvungen att framställa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam som barbarisk och liknande. Man kan tänka att det här var 1000 år sedan. Men de här missuppfattningarna, vissa av missuppfattningarna som fanns på den tiden, lever än tills idag kvar hos många västerlänningar. För att inte prata om alla de lögner som har spridits genom orientalister under kolonialtiden, eller alla de lögner som har spridits idag i massmedia. Men hur var profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam själv? Hur var han som person? Hur betedde han sig? Det finns väldigt, väldigt många hadither, berättelser som har beskrivit hur profeten sallallahu alaihi wasallam var med allt från sina närmsta till de som var hans fiender. Och hur han var som person. Ett utav de namnen som han kallades för var Nabiur Rahma, barmhärtighetens profet. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Vi har endast sänt dig som en barmhärtighet till världarna. Profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivits som person utav de som var i hans närhet och de som till och med var på motsatt sida mot honom, men som träffade honom. De beskrev honom som mild och snäll och barmhärtig och nådig och vänlig. Detta var han samtidigt som han var beslutsam, modig och stod fast vid sin sak och inte vek sig från att sprida sitt budskap. Och att kunna ena mellan dessa attribut, att samtidigt kunna vara beslutsam, modig, stå upp för sin sak och sprida religionen trots alla motgångar, att samtidigt kunna vara barmhärtig, vänlig, snäll, mild. Det är väldigt få människor världen över som lyckas ena mellan dessa olika egenskaper. Men det var någonting som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gjorde. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var en profet. Och han var en statsman, han var statsöverhuvud över den muslimska staten på den tiden. Och han var en familjefar och han var en make. Och alla dessa situationer har han beskrivits och hur han var. Kan man tänka sig att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam styrde ett land som var 4 gånger större än Sverige. Vi snackar om Sverige, Danmark, Norge, Finland, ungefär det här området, hela Norden är ungefär så stort. Eller kanske till och med större än så. Ett så här stort område med fiender från alla håll och kanter. Trots det, när det kom en liten flicka som beskrev som att hon var lite mentalt störd eller inte hade alla skruvar på plats. När hon kom till honom och tog tag i hans arm och sa jag behöver hjälp med vissa saker. Så gick han runt med henne in i staden och hjälpte henne med alla de behov hon hade tills hon var färdig och gick tillbaka. Vem har tid för både detta och detta om man inte är barmhärtig? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var ingen högmodig person. När han satt i en sittning, trots att han kunde styra en så stort rike, så kunde folk komma in till hans moské och se att han satt med en rad andra personer och sa, vem utav er är Muhammad? För man kunde, han särskilde sig inte från de andra på det sättet. Och det var hans barmhärtighet mot andra. Han var en djupt religiös person som kunde spendera en stor del av natten till att be. Och han sa att det var som hans ögonsten att be. Trots det, när han var nere i sujud med pannan nere i marken, så var hans barnbarn, en flicka, klättrade upp på hans axlar och började leka på hans axlar. Så var han kvar så pass länge han ledde andra i bönen så att de blev förvånade, vad är det som hände? Så de började titta upp från att de hade pannan nere i marken. Så fann de att barnet höll på att leka på hans rygg. Efter bönen var färdig så frågade de honom, vad hände? Vad gjorde du för någonting? Så sa mitt barnbarn ville leka på min rygg Och jag ville att hon skulle få leka färdigt. Och jag ville inte avsluta hennes lek. Barmhärtighet. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ägnade hela sitt liv åt att sprida islam och att predika och att kalla andra till islam. Han står uppe på predikarstolen och predikar inför alla muslimerna som var i staden Medina, en stor moské. Mitt när han står och predikar, som var hans huvuduppgift som profet, att predika vidare budskapet, så kommer hans barnbarn, antingen var det han som heter Hassan eller Hussein, och var väldigt liten pojke, så han går och snubblar, går och snubblar, går och snubblar. Han hade precis börjat lära sig att gå. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam står uppe på predikarstolen, upptagen med att den huvuduppgift som han hade på denna jord. Trots det så avbryter han predikan, går ner, lyfter upp honom och står och fortsätter predikan när han håller i det här lilla barnet. Och sa, jag såg min lilla pojke ramla förbi här, så jag tyckte synd om honom och var tvungen att avbryta predikan och fortsätta att predika därefter med honom i famnen. Det här var hur han var som person. Är det här någon man ska framställa som en hänsynslös eller barbarisk person? Tvärtom. En barmhärtig och medlidande person. När profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, när det kom fattiga människor in till staden Medina, och man verkligen såg hur fattiga och hur svårt de hade, så förändrades hela hans ansikte i medlidande för dem. Och började direkt uppmana folk till att ge välgörenhet till dem. Och det finns en väldig massa olika historier som liknar dessa. Att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallams följeslagare hade en extrem respekt för honom och älskade honom väldigt mycket. Och han var en högt respekterad person. Men när han satt ner hemma och hans älskade dotter Fatima kom in hemmet, så ställde han sig upp, gick fram, pussade på henne och satte ner henne på sin egen plats. Hon fick sitta där han satt. Varför? Just för att han var en barmhärtig person. Han var ingen högmodig person som såg ner på andra, utan han var en älskande far på samma sätt som han var en älskande make och en barmhärtig person. Men det var inte bara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som var barmhärtig som person, utan den religion han kom med, islam, som uppenbarades från Gud till honom, har gång på gång på gång bara uppmanat muslimerna att vara medlidande, barmhärtiga, nådiga och goda. Islam är uppbyggt på 5 stycken pelare. En utav dem är att ge zakat, almosa, som är 2,5% av ens sparade pengar, ska varje år ges till de fattiga. Utöver det har vi till och med som muslimer blivit uppmanade att varje dag ge välgörenhet. Varje dag. För att ta hand om de som har det svårt. Även om det skulle vara så lite som att man ger en daddel till en person som är i behov. Varje dag är man uppmanad att göra välgörenhet. Och inte bara ge pengar. Utan ett leende är en form av välgörenhet. Att hjälpa en person att komma upp på sitt riddjur, som profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, är en form av välgörenhet. Att hjälpa den personen som är i behov är en form av välgörenhet. Och det här är en form av välgörenhet som omfattar skapelsen. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt det så pass generellt, då han sa, fi kulli kabdin ratbin sadaqa. I varje våt lever, det vill säga varje levande varelse, så kan man ge välgörenhet för att hjälpa dem på något sätt. Människor som djur. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt att bland de bästa handlingarna en människa kan göra är att hjälpa en person i behov och att införa lycka i den personens hjärta. Det är bland de bästa handlingarna man som muslim kan göra, som det har rapporterats utav profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och alla de som på något sätt är svaga i samhället ska man hjälpa. Det finns en otrolig belöning att besöka sjuka människor i islam. Det finns en otrolig belöning att ta hand om föräldralösa. En otrolig belöning att ta hand om änkor som inte har någon försörjning. en otrolig belöning att ta hand om äldre personer som har det svårt i samhället och så vidare. Alla de som på något sätt är i behov ska man hjälpa som muslim. Till och med ens egna fiender när de är tillfångatagna till exempel, så har de prisats dem i Koranen som ger dem mat och hjälper dem som är tillfångatagna. Så det är inte bara ens nära som man ska vara god mot, utan det är alla de som är i behov ska man stå vid den sida och hjälpa dem. Så barmhärtighet och medlidande är någonting som genomsyrar hela muslimens liv. Och som det finns så pass många verser i Koranen och hadither från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som handlar om det, att de inte ens går att räkna. En annan sak som man ofta brukar höra och som man försöker framställa i media är att muslimernas äktenskap, att de verkar lite, de är inte byggda på kärlek eller barmhärtighet, utan det är lite hårt att försöka framställa att mannen är som diktatorn hemma som bestämmer allt och så vidare, och stackars lilla muslimska kvinnan som bara får följa efter sin man som styr och ställer så som han gör. Så brukar man ofta försöka framställa det. Och tyvärr så kan det finnas exempel på vissa män som kanske beter sig på det här sättet också. Men vad är det islam i sig kallar till? När Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen beskriver äktenskapet, så säger han att äktenskapet är ett utav hans tecken för mänskligheten. Hur två främmande personer kan enas i kärlek. Och han säger, och Allah har gjort mellan er kärlek och barmhärtighet. Så det muslimska äktenskapet är baserat på vad? Hänsynslöshet, hårdhet, kärlek och barmhärtighet. Så som det står i Koranen. Och det bästa exemplet på det är profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hur han själv var. Hans älskade fru Khadija, som han var gift med i början utav innan han blev profet och i början av sitt profetskap, som senare dog. När profeten sallallahu alaihi wasallam senare gifte om sig, så brukade hans fru Aisha bli avundsjuk för att hon hörde hur mycket han brukade prata om Khadija. För han älskade henne så pass mycket. Och han brukade än tills den dagen, ungefär 10 år efter hennes död, fortsätta att gå och slakta ett får eller komma och dela ut presentet till hennes kompisar. För att fortsätta att hålla kontakt med dem som hon tyckte om, för att han just älskade henne. Och det finns många, många andra historier som beskriver om hur profeten sallallahu alaihi wasallam var med sina fruar. Och hur profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam även uppmanade hur muslimerna ska vara, muslimska männen ska vara med sina fruar, och hur muslimska kvinnorna ska vara med sina män. Och en utav de vackra haditerna som han har nämnt, som man kan göra som en grundprincip i sitt liv, i sitt äktenskap. Och om varje människa skulle praktisera den egenskapen, så tror jag att stor del av alla äktenskapsproblem skulle korrigeras. Och det profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: la yafruk mu'min mu'mina in kariha minha khuluqa radiya bil akhar. En troende man ska inte hata en troende kvinna på grund av en egenskap som han har funnit hos henne. Om det är någonting han inte tycker om, så finns det andra saker som han tycker om. Det här är en grundprincip i överseende. Och överseende är en av de viktigaste egenskaperna man kan ha i ett äktenskap. Om man finner vissa dåliga sidor i ens partner, och alla har dåliga sidor, en själv har dåliga sidor och ens partner har dåliga sidor, titta bort från de dåliga sidorna och titta istället på alla fina sidor. Att ha det här som en grundprincip i ens äktenskap, jag kan lova att man blir av med de största och de flesta problemen man har i äktenskapet. För man är en överseende person. Visst, man blir irriterad på 1, 2, 3. Men man älskar samtidigt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och så vidare. Hur var det muslimerna lärde sig om denna egenskap? Från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam i en autentisk hadith som han har berättat. Islam är en religion som omfattar hela våra liv. Och en del utav denna värld som vi lever i idag är att alla människor inte är goda. Alla människor är inte rättvisa. Det finns förtryckare. Det finns onda människor som skadar andra och kan kalla till väldigt farliga saker och dåliga saker. Även om människor kan tycka att pacifism, att man ständigt ska ha fred och man ska sträva efter fred, att det kan låta vackert, så är det inte pragmatiskt i sig. Hade alla människor på jorden bara varit goda och rättfärdiga, ja, det hade varit vackert med att fred ständigt skulle råda. Men så är inte fallet. Utan striden mellan det goda och det onda har ständigt pågått. Och kommer ständigt att pågå också. Det kommer finnas rättvisa och det kommer finnas förtryckande människor. Islam är en realistisk religion. Och säger inte att man ska vara pacifist i alla situationer. Utan att krig, även fast det många gånger kan vara väldigt hemskt, så kan det vara en nödvändighet. Och någonting som måste ske. Men islam har då kommit med regler för hur krig ska ske. Och att komma med regler hur krig ska regleras, varför det överhuvudtaget får startas och hur det ska ske om det sker, är mycket bättre än att säga att vi tror inte på krig överhuvudtaget. Och sen när kriget sker så har man inga regler att gå efter, utan man beter sig som odjur istället. Låt mig ta exempel på det här. Enligt kristendomen så säger man att om någon slår dig på ena kinden så ska du vända andra kinden till. Om någon tar ditt övre klädesplagg så ger den ditt undre klädesplagg och så vidare. Det vill säga att man ska leva ett pacifistiskt liv. Man ska inte ens leva upp till självförsvaret. Man ska inte ens självförsvara sig själv. Trots det så finner man att kristna genom alla århundraden har varit med i olika krig. Och bland de största religiösa krigen som kristna var med i var korstågen. Där de under 200 års tid attackerade den muslimska världen över 10 gånger. Och dödade hundratusentals, om inte miljontals, muslimer, judar, andra orientaliska kristna och allt möjligt som de fann på vägen dit. När kristna på 1000-talet tog över Jerusalem som stad. Kom ihåg, eftersom kristendomen egentligen säger att man ska vara pacifistisk, så finns det inga regler för hur man skulle bete sig ifall det sker krig. När man gick in i staden Jerusalem och tog över den från muslimer, så dödade man alla som var där inne. Allting levande som man fann där inne. På en dag så dödade de 70 000 människor som det har beskrivits i historieböcker. Och en präst som var med vid det här kriget, han sa att det var bland det värsta han någonsin har sett. För att soldaterna vadade i blod. Alltså blod hade kommit, det var så här högt med blod. 70 000 människor, varje människa har flera liter blod i kroppen. Ska ni tänka hur mycket blod som kom ut på gatorna i Jerusalem på den tiden. Så folk vadade runt i blod. Efter 70 år ungefär så tog muslimerna över Jerusalem. Salahuddin al-Ayyubi. Vad gjorde han då? Hur betedde han sig mot de kristna i staden? Såg han till att det skulle vara blod upp till knäna istället? Eller vad gjorde han? Han förlät dem i staden. Och lät dem gå därifrån. Och Jerusalem blev återigen muslimskt. Var det här någonting som Salahuddin al-Ayyubi hade kommit fram till av sig själv? Eller var det någonting som han hade lärt sig från den muslimska religionen och från sin profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Det var någonting som han hade lärt sig från islam, av reglerna som finns i islam. För profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hade blivit förtryckt, förföljd, häcklad, hans följeslagare hade blivit torterade och dödade i staden Mekka. Till den grad att de var tvungna att fly därifrån. När han tog över staden Mekka 8 år efter att han utvandrade därifrån, vad gjorde han med folket i Mekka? Han förlät dem. Salahuddin Ayyubi lärde sig utav reglerna av krig från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så han gjorde den här saken som än tills idag finns kvar i historieböcker. En sån vacker handling som han gjorde, hur han bemötte det de tidigare barbariska kristna hade gjort mot dem. Islam har lärt oss att krig inte får startas utav materiella anledningar. Alltså att man bara krigar för krigets skull, eller att man krigar för att visa upp sin modighet eller liknande saker. Utan islam har lärt oss att man endast får kriga vid vissa enstaka tillfällen. Och det får endast vara för väldigt nobla syften. Så krig är inte hur som helst i islam. Och utöver när krigen sker, så måste det ske i enlighet med väldigt många regler. Man får inte döda kvinnor, man får inte döda barn. Man får inte döda de som inte är med i striden, eller munkar, eller gamla människor som håller sig borta eller liknande. Utan man strider mot de som är på slagfältet, och inte mot andra människor. Islam har lärt oss regler. Och dessa regler i våran tid idag, när man påstår att man lever för mänskliga rättigheter och det finns en väldigt massa olika konventioner som man måste leva upp till i krig, så ser man att dessa vackra regler som islam har kommit med aldrig praktiseras av de som mest kallar till att de säger att vi följer mänskliga rättigheter och kallar till det. Bland de kändaste länderna som kallar till det är USA. Hur ofta ser vi USA att de lever upp till dessa regler? När de hänsynslöst bombarderar hela städer och dödar. Och de största delen av de som dör är civila, oskyldiga människor, kvinnor och barn och så vidare. Så hur mycket man än kan påstå och stå framför media och ljuga och lura människor att man står för en massa mänskliga rättigheter, är det inte saker som egentligen praktiseras. Men islam har inte bara lärt oss att man måste leva upp till dessa regler för att man ska, eller påstå att man lever upp till dessa regler så att man ska klara av att inte bli dömd i en domstol i detta liv. Utan vi som muslimer vet att även om man kan komma ifrån alla domstolar i detta liv och man har gjort någon krigsförbrytelse, så finns det en dag då man kommer stå till ansvar för det man har gjort. Och det är inför Gud. Så är man en gudsfruktig person, så ska man leva upp till dessa regler. För man förstår att man kommer att hållas till ansvar för de sakerna som man annars skulle ha gjort. Och det var det vi såg, till exempel som i Salahuddin al-Ayyubi, att han levde upp till. Så islam har föreskrivit för oss barmhärtighet i allt, inklusive krig. Och därför ser vi hur fel det är med dessa grupper som har kommit upp de senaste 10-talet åren, som tillskriver sig att vara islamiska och sen håller på med dessa terrorhandlingar som de gör. Som ISIS, Al-Qaida och alla de här grupperna som dödar oskyldiga människor. Och man ser vad islam kallar till, och sen ser man vad dessa människors handlingar handlar om, så ser man att det är en väldigt, väldigt stor skillnad däremellan. Och att det här absolut inte har någonting med islam att göra. Utan det här är ideologier som man har försökt lägga islamisk prägel på för att kunna locka ungdomar till att ansluta sig till de här grupperna. Men egentligen så har det ingenting med islam att göra. Islam är barmhärtighetens religion, godhetens religion och nådens religion. Man bör som människa ta reda på vad islam verkligen kallar till. Och man ska inte vara lätt lurad och låta sig luras utav det som presenteras i massmedia eller liknande. Utan våga kolla upp de här sakerna själv. Och våga titta vad islam egentligen kallar till. Och den som verkligen gör det kommer att finna det som jag nämnt i den här föreläsningen. Just att islam är barmhärtighetens religion. Allah är Ar-Rahman Ar-Rahim, den barmhärtige, den nåderike. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam var Nabi Ar-Rahma, barmhärtighetens profet. Och det var allt för idag. Och vi avrundar nu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.